Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När man jobbar med riskhanteringen och sånt där så ser vi liksom just att överföringsförmågan sjunker. Och det är ju liksom ett tecken på att systemet inte riktigt mår som vi vill att det ska må. Det här går ju inte ihop med den utveckling som sker. Att effektbalansen blir sämre, överföringsförmågan sjunker. Samt vi vill ju ha mer överföringsförmåga, vi vill ha mer effekt i systemet. Att fortsätta lägga ner kärnkraft. Ja, men alltså det ställer ju enorma systemutmaningar. Även om det aldrig kommer vara okej att det blir en blackout när den väl sker, så är det ju ändå som en del av kalkylen på något sätt, att det kommer att hända.
Ännu mera elektricitet, det är en av nycklarna för att klara klimatmålen. Det talas om dubbelt så stor elanvändning om några decennier. Men räcker elektriciteten? Och framförallt, räcker ledningarna och näten? Per Wikström är expert på kraftsystem och varnar för att det svenska stamnätet redan har tappat i överföringskapacitet. Det finns risk för obalans i systemet och problemen kan enligt honom hota den pågående klimatomställningen. Men vad är det värsta som kan hända om Sverige slarvar med en eller flera länkar i energikedjan? Och är höstens höga elpriser i södra Sverige ett tecken på ett allvarligt systemfel? Per Wikström, expert på elnät och anställd på energibranschens organ Energiföretagen. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du har haft din tjänst på Energiföretagen 1,5 år ungefär, men innan dess hörde du till Svenska Kraftnät i mer än 20 år. Vad hade du för uppgift där?
Ja, jag hade olika befattningar inom driftavdelningen främst. Jag jobbade med avbrottsplanering, kraftsystemanalyser och var chef för kontrollrummet och såna delar. Men sen även de sista åren jobbade jag mycket med kraftsystemanalyser och energiomställningens konsekvenser för systemet.
Okej, så en elenergi, eldistribution, kärnkraft, vattenkraft, nätfrekvensen, 50 hertz. Allt det där har du levt med hela ditt yrkesliv alltså?
Ja, verkligen. Härligt.
Nyligen så gick ju priset för el upp kraftigt i södra Sverige, det som kallas elområde 4. Priset per kilowattimme el varierar ju dag för dag, men ibland kostar elen i syd flera gånger så mycket som i resten av landet. Per Wikström, varför är elen så mycket dyrare i södra Sverige?
Det beror på ett par olika faktorer. Dels beror det på att överföringen från norr till söder är begränsad i stamnätet. Vilket gör att det finns billig produktion i norr, men den kommer inte ner till södra Sverige. Och det i sin tur betyder att södra Sverige måste exponeras mot europeiska elpriser. Och de är högre av olika skäl. Bland annat så har ju liksom priserna nu på naturgas skjutit i höjden, kol och sådana saker. Och det är en situation i Europa där man använder mycket gas.
Så när priset är högt i södra Sverige, då kommer elen förmodligen från Tyskland eller Polen?
Ja, det är en bidragande orsak, absolut.
Det här höga priset på el gjorde ju att oljekraftverket i Karlshamn kördes igång under 2 veckor i september. Vilket är ovanligt och det ledde till en energipolitisk diskussion. Har vi elbrist i Sverige?
inte kanske kopplat till att Karlshamnsverket körde i somras, utan det var på ren kommersiell grund. Alltså de finns ju kvar i systemet under vintern som en reservkraftanläggning. Men när priserna blir så här höga så blir det helt plötsligt lönsamt för dem att köra. Oavsett vad man tycker om att de släpper ut CO2 och kör för fullt. Så enligt marknadens spelregler så kan de producera och sälja el.
Var det smart eller korkat av Sverige att lägga ner kärnkraftreaktorer i södra Sverige?
Oj. Det beror ju på hur man ser det. Nu ställer du mig lite.
Ja, då var det nog en intressant fråga.
Ja, det var en intressant fråga.
Du kan få återkomma till det om du
vill. Ja, jag kan återkomma till det.
Men vad som menas med ordet elbrist, det är uppenbart att politikerna är oense om det. Är det lokal elbrist i Skåne, Blekinge och Halland?
Dels är det ju det. Men sen tror jag att problem för politikerna när de blandar ihop är ju den här skillnaden mellan effekt och energi. Och att det stämmer ju att vi under vissa perioder kan exportera väldigt mycket el för Sverige, liksom att elöverskott. Men det gäller ju inte hela tiden, utan vi har ju också perioder som blir längre och längre där vi har underskott av el och behöver importera.
Men vad är då energibrist och vad är effektbrist?
Effektbrist, om man tar en liknelse med en bil till exempel som ut och kör på platten, så kan du ha en svag motor. Och det är inga problem så länge du har energi i tanken att förflytta dig med bilen. Kommer du sen fram till en större backe som är väldigt brant, då är det viktigt att du har effekt också. Att kraft att komma upp för backen. Och det är ju liksom, det är en skillnad då. Att har du inte effekt så kommer du inte upp för backen. Du når inte den här toppen. Och lite grann samma är det för kraftsystemet. Att du kan ha energi i systemet och klara elförsörjningen när belastningen inte är så hög. Men däremot, när årets kallaste dag, då är det liksom en förbrukningstopp som du ska upp och möta. Och du kanske inte når dit.
Ja. Men det här med höga priser på elen i söder, det har vi ju inte haft så många år. Och elområdena fanns ju inte från början.
Nej.
Men vad är det som gör då med det här systemet vi har idag att ibland så är priset per kilowattimme för en familj i Älmhult eller Karlskrona mycket, mycket högre än för de andra. Och det är tydligen för att elhandelsbolag i Tyskland till exempel väljer att höja sitt pris. Varför har det blivit så?
Ja, det har snarare att göra med prissättningsmekanismerna för varje elområde. När man ska täcka den här balansen för elområdet så blir det den dyraste produktionskällan som sätter priset för all el som säljs i området. Det är ju den mekanismen som, även om du har en mix med vattenkraft och sådana saker i ett elområde, om det kommer in ett gaskraftverk som är väldigt dyrt och ska betala utsläppsrätter etc. etc. på toppen, så är det det som sätter priset för all el som säljs i området.
Vi ska komma sen till lite av bakgrunden till att vi har det här systemet i historiken där, men det kommer sen. I Sverige så inträffar ju strömavbrott då och då, särskilt under våldsamma oväder som snöstormar och sånt där. Men på det stora hela så upplever de flesta av oss inte ett enda avbrott på strömmen under ett vanligt år. Lamporna lyser och kylskåpet brummar och tv och hårtorkar slås på och fungerar oavsett när vi trycker på strömbrytaren. Det känns som att strömmen alltid finns där, året om. Så det som en vanlig konsument möjligen har åsikter om, det är nog just priset på elen. För det går ju upp ibland. Men ni på energiföretagen, ni pekar på att det finns svagheter i kraftsystemet. Och det är inte längre så robust som många kanske tror. Kan du berätta vad det här handlar om?
Precis. Nej, men det handlar ju om att det här, vi kommer tillbaka till det här med överföringsförmågan i systemet som vi har sett sjunka under de senaste åren. Och det, varför det sjunker, det är för att Svenska kraftnät måste begränsa överföringen för att upprätthålla driftsäkerheten och störningståligheten i systemet.
Störningståligheten?
Ja, och det är att man ska stå emot vissa störningar helt enkelt. Som då, som du säger, att elkunderna märker inte att systemet utsätts för cirka 200 störningar per år. det klarar systemet, det är designat för. Och det märks inte, och det är precis som det ska.
Berättar inte ni i branschen heller för oss konsumenter att idag var det en jobbig störning, men vi fixade det åt er?
Nej, inte löpande, men vid speciella händelser och sånt där så brukar det alltid kommuniceras då.
Men vad kan det vara för störning det handlar om eftersom vi inte har märkt något?
Men det kan vara frekvensstörningar till exempel, etc. då, som inträffar, som är får lite större, värre konsekvenser än vad man hade förväntat sig till exempel. Men, så att marginalerna till att det skulle liksom, någon skyddssystem skulle gå in var mindre än vad det har varit historiskt.
Och du säger alltså att överföringskapaciteten i de svenska elledningarna, trots att de ju byggs ut här, har sjunkit på senare år. Och vad har gjort det att det har blivit så?
Jo, på stamnätsnivå så finns det ett beroende av produktionsanläggningar för att upprätthålla just överföringsförmågan i nätet. Och om produktionsanläggningarna kopplar ur sig i systemet, då tar de inte bara med sig den aktiva effektproduktionen, utan även de här till viss del då, överföringsförmågan försvinner.
De flesta har ju inte koll på annat än att det är två hål i väggen och att det kommer ström för det mesta. Men vad är det du talar om när du säger att det försvinner produktionsanläggningar?
Ja, till exempel ett kärnkraftverk som går ur för revision och stoppar sin produktion då och liksom underhåller anläggningen. Då de flesta kan förstå att då försvinner det liksom effekt eller produktion av aktiv effekt från systemet.
Men det försvinner någonting mer också.
Men det försvinner någonting mer också, precis. Och det är det som man brukar benämna som stödtjänster och sådana saker. Och det är spänningsregleringsförmåga och sådana saker som stamnätet behöver för att upprätthålla en hög överföringsförmåga. Så de resurserna minskar helt enkelt. Och då behöver Svenska kraftnät, om man inte gör några kompenserande åtgärder, sänka överföringsförmågan.
Det som framförallt har hänt de senaste 10 åren är ju att man har lagt ner ett par kärnkraftreaktorer och så har man tillfört en väldig massa vindkraft framförallt. Ja. Är det den skillnaden som har sänkt?
I huvudsak är det att det vi ser nu är ju effekter av de här senaste 4 kärnkraftreaktorerna som lade ner. Definitivt. Det påverkar liksom systemets förmåga att överföra el.
Hur allvarlig eller betydelsefull är den här sänkningen av överföringskapacitet som har skett? Eller störningståligheten har också gått ner då, vad jag förstår.
Ja, fast det kompenserar man då genom att sänka överföringen, om man säger så.
Om
man skulle fortsätta att köpa på samma nivå som förut, då skulle man nog kunna säga att systemet var mer känsligt.
Okej, så egentligen har vi grova kraftledningar som klarar mer ström än vi använder idag. Men på grund av de här stödtjänsterna som försvinner när man lägger ner kärnkraftreaktorer så kan vi inte använda riktigt.
Ja. Och det är svårt att dirigera om strömmen i växelströmsnät och liksom tala om för den eller styra den att den ska gå precis lika mycket i alla ledningar. Nu vill jag gärna ta minsta motståndets lag och ta vissa vägar. Och det är inte helt trivialt att korrigera de där flödena då, för en mer effektivt utnyttjande av alla ledningar.
Det är ju fortfarande så att mycket av svensk el produceras i norra Sverige. Mm. Och det är ju inte för att det bor så mycket folk där utan för att de stora älvarna finns där. Vattenkraften har tjänat Sverige väl i ungefär 100 år. Och förutom att det är en ren energikälla och billig så är den reglerbar. Man kan öppna kranarna lite extra när det behövs mycket el. Och man kan dra ner på dem om det kommer mycket el från sol och vind. Eller vi helt enkelt inte behöver så mycket el som på sommaren. Och Sverige är ju ett avlångt land, brukar vi säga. Och det är ju sant också. Vilken betydelse har formatet på Sverige för den situation som vi har nu?
Men det är klart det bidrar. Alltså, vi ska ju överföra el över extremt långa avstånd. Och då kommer vi in på just stamnätet och stamnätets förmåga att överföra el. Så att det är ju, klart speciellt för Sverige. Och vi har vissa fenomen, som man måste hantera. Elektriska fenomen för att stabilisera systemen som man kanske inte har i andra länder. Som inte har det här långa överföringssystemet.
Energiföretagen där du är anställd nu skrev nyligen en debattartikel där ni kommenterade de höga priserna på el i södra Sverige Och sen beskrev ni då mer djupgående svårigheter eller risker som finns med vårt kraftsystem. Ni beskrev där att om man liknar kraftsystemet i Sverige med en maskin som i det här fallet producerar och överför el, så har det hamnat grus i maskineriet. Och det här gruset, det hotar leveranssäkerheten. Är det vi talade om nyss ni syftar på då, eller finns det andra gruskorn också?
Ja, det finns andra gruskorn också. Så dels den här maskinen då, om vi utgår från den, så har den sina olika delar som måste fungera. Och sen måste de här delarna fungera ihop då. Och då har du kraftbalansen som är på ett sluttande plan. Där liksom vi ser att den sjunker, tillgången till effekt under årets kallaste dagar. Ett annat sätt att säga på att vårt importberoende de kallaste dagarna ökar från år till år. Så det är en sak. Sen är det ihop med den här överföringsproblematiken som jag pratade om, där förväntansbilden och vad vi behöver egentligen är att överföringsförmågan är konstant, alltså som den har varit historiskt i det befintliga nätet, och inte minskar. Helst ska den till och med öka i det befintliga nätet. Och sen i tillägg till den så har vi också den här lokala kapacitetsbristen, nätkapacitetsfrågan, där vi liksom har sett kapacitetsbrist i olika storstäder som har hämmar tillväxt etc. etc. Så att det finns många gruskorn, och det finns flera saker som indikerar att systemet inte går i takt, om man säger så. Maskinen går inte i takt.
Du använder ordet kraftbalans nu, ja. Men kan du förklara lite närmare vad det betyder?
Ja, det är ju den här effektfrågan, liksom, just att vi har tillräckligt mycket produktion för att möta efterfrågan, helt enkelt.
Ja, och den var bättre alltså för 10-20 år sedan?
Ja, den var bättre förut.
Och varför var den det?
Det var för att vi hade tillgång till mer planerbar produktion. Vi hade fler kärnkraftverk inne i systemet och sådana saker, och det man tittar på när man gör den här kraftbalansen, och Svenska kraftnät gör en kraftbalansrapport som man kan gå in och titta på. Då tittar du också på vilken tillgänglighet olika produktionsslag har och räknar ut en effektfaktor. Och så summerar du det, liksom, vad som är en trolig tillgång till effekt under de här timmarna.
Och du och branschen talar om att Sverige får mindre planerbar kraft när det blir mer sol och vind och mindre kärnkraft. Hur mycket planerbar kraft behöver vi?
Tittar du utifrån elektrifieringsstrategin och de här ambitionerna att elektrifiera, så behöver vi väldigt mycket. Jag kan inte säga någon siffra, men det blir ju väldigt höga belopp. Och det är ju just för att det inte alltid blåser. Vi måste få upp en hög, eller vi måste få in mycket energi i systemet då.
Det kommer inte funka om vi har en väldigt låg andel planerbar kraft i vårt system.
Nej, det kommer ju leda till problem. Det kommer leda till problem att balansera systemet. För att till exempel då när det inte blåser och inte sol, så har du fortfarande en elförbrukning som ska täckas.
Ni skrev i den här debattartikeln nyligen också att gruset i det svenska elmaskineriet faktiskt kan hota klimatomställningen. Hur kan det komma att bli så?
Jo, det hänger ihop så att klimatomställningen, och just det vi pratade om nyss med vindkraft till exempel, och den här idén, vi bygger liksom på en idé att vi ska förlänga leveranskedjan. Att när det inte blåser hos oss då, så blåser det någon annanstans, och då importerar vi från dem annan grön el. Och för att det ska funka, då måste du ha hög överföringsförmåga. Det är liksom hela, liksom den bärande principen egentligen för att tro på den, att det ska fungera. Och där menar vi att det liksom inte lirar, att överföringsförmågan sjunker.
Men är det inte bara för staten att köpa lite mera ledningar helt enkelt, bygga mer ledningar och så?
Det är inte riktigt så enkelt. Det är ju en del av lösningen. Men man måste också ha de här kompletterande stödtjänsterna och kunna styra flödena på ett sätt så att du kan utnyttja ledningarna effektivt också. Och ett exempel här har vi på Sydvästlänken som togs i drift nyligen då, efter många år.
Efter 7 års försening tror jag.
Ja, någonting sånt då. Och där Sydvästlänken när den togs i drift inte alls gav den effekt som vi skulle på systemet, alltså ökade kapaciteten, utan det blev nästan ingenting direkt där i somras. Och Så det indikerar ju liksom att det behövs mer än bara själva ledningskapaciteten. Det behövs mer andra resurser.
Du talar om stödtjänster. Jag förstår att det har att göra med styrning och saker och ting när det sker förändringar och det rör sig sådär. Det är ju ingenting som det talas om i den allmänna debatten. Det talas ju bara om huruvida vi har tillräckligt med el och att den är förnybar eller fossilfri. Och att det ska vara möjligt med elbilar och så vidare. Det här du talar om, systemtjänster, stödtjänster, balans, kraftbalans, det ser man ju inte någonstans. Om man inte liksom går in i Svenska kraftnäts tekniska rapporter. Och...
Absolut. Eller följer liksom branschen och sådär. För där pratas det ju ändå om de här sakerna. Men absolut är det så. Och skälet till det är ju att det är ju väldigt tekniskt och komplicerade saker. Man måste nästan vara elektriker för att förstå fullt ut vad det innebär. Men det är ju jag brukar säga att det är kraftsystemet, om man tar en liknelse med JAS-plan som är byggt som ett instabilt flygplan. Och varför bygger man ett instabilt flygplan? Jo, för att göra det lätt navigerat och sådana saker. Men då behövde man styrdatorer för att stabilisera planet och kunna flyga högt och vrida och vända på planet och sådär. Och det är precis det här som stödtjänsterna gör för kraftsystemet och elen egentligen. Stabiliserar och gör systemet styrbart och manövrerbart. Så stödtjänster är motsvarande dem. Och minskar dem, som i det här exemplet vi tog när kärnkraften fasar ut då. Så då får du dra ner överföringsförmågan. Ungefär som att JAS-planen inte kan flyga lika högt om några styrdatorer inte funkar.
Så det är JAS-planets styrsystem på elkraftsystemet som inte riktigt håller måttet?
Ja, precis. Som gör att man liksom inte kan utnyttja den inbyggda kapaciteten. Det är liksom ett sätt att se på det.
Det kom en rapport för något år sedan från Svenska Kraftnät, och jag läser i den delen som handlar om leveranssäkerhet, så står det så här: utvecklingen i Sverige innebär att det i samhället pågår två rörelser som inte att betraktas som förenliga. Det ena är den ovan beskrivna negativa utvecklingen av leveranssäkerheten för effekt. Och den andra är att det moderna samhället samtidigt rusat och rusar vidare mot något som måste betraktas som ett nästan totalt elberoende. Ja, vad blir effekten av det här då? Vad är det för risker som det här får med sig?
Den här förändringen, eller...
Allting ska är beroende av
det. Ja, men precis.
Och den här inspelningen skulle inte kunna göras utan det, känner jag på mig.
Nej, precis. Vi har ju som sagt den här utvecklingen som där och då stämde, enbart handlade egentligen om fokus på kraftbalansen. Liksom att tillgången till effekt sjunker, helt enkelt. Samtidigt som man då för 5 år sedan, eller när den där rapporten skrevs, ändå såg liksom att elberoendet ökar, elanvändningen kommer att öka. Och det var ju inte i närheten av det vi ser idag. Alltså det är ju någon disruptiv förändring här liksom, med liksom hundratals terawattimmar som det ska öka liksom. Men sen i tillägg till det som står där så har vi fått den här ytterligare negativa utvecklingen då med minskad överföringsförmåga som liksom minskar leveranssäkerheten för SF4 och sådana saker. Så att det här går ju inte ihop med den utveckling som sker. Att effektbalansen blir sämre, överföringsförmågan sjunker. Sen vill vi ha mer överföringsförmåga, vi vill ha mer effekt i systemet. Liksom.
Men de här stödtjänsterna talar om, den här styrningen, JAS-planets förmåga att fixa det här med styrningen. Och som vi då har mindre av när man lägger ner kärnkraft. Och man får inte de här stödtjänsterna med automatik när man tillför vindkraftverk då, vad jag förstår.
Nej, de har liknande egenskaper, men det är i flera avseenden inte samma sak.
Betyder det att vi kommer behöva, så att säga, bygga mer elledningar än vi egentligen behöver på grund av att de här systemtjänsterna sjunker undan lite?
Ja, det finns väl kanske en risk för det, men det låter ju också som någonting negativt. Det låter ju inte effektivt. Det är bättre att försöka hitta sätt att få till de här stödtjänsterna som behövs för att upprätthålla överföringsförmågan egentligen utan produktionsmix. Och egentligen att minska stamnätets, vad ska vi säga, beroende av produktionsanläggningarnas bidrag. Utan mer vara en standalone enhet som där man investerar i nätkomponenter och så. För vissa av de här stödtjänsterna är hyllprodukter från leverantörer som bara är liksom att köpa in. Medan andra kanske inte är det och kräver liksom en del utveckling och kanske forskning och utveckling och så. Men det är viktigt att man testar och provar och har liksom en hög ambitionsnivå här. Att vi kan inte ha oplanerbar överföringsförmåga.
Liksom. Ju mer man talar om elkraftsystemet, desto mer förstår man att det här är otroligt komplext.
Ja, det är komplext.
Och på grund av att det så sällan är stora strömavbrott som en genomsnittlig konsument märker, så kan man ju kanske luta sig tillbaka och få en känsla av att det inte är det. Och att det enda som krävs nu det är liksom att få mera klimatanpassade produktionsmetoder. Mm. Då är vi hemma.
Nej, men hela liksom, energiomställningen medför ju att saker som elkvalitet och driftsäkerhet utmanas, helt enkelt. Sånt som vi har tagit för givet, att det här är inget problem och så. Och det här som utmanas om elkvalitet, det måste ju hanteras och leder ju då oftast då till att nätägaren här måste kompensera eller bygga om sitt nät för att du ska fortsätta få en bra elkvalitet hemma. Trots att liksom alla grannar har stoppat in solpaneler eller laddinfrastruktur och elbilar och alla de här sakerna. Det är inte helt säkert att elkvaliteten inte påverkas. Och om den gör det så måste nätägaren vidta åtgärder. Liksom. Och det drömmer sig kostnader då.
Hej, jag heter Ola Wong och är Kvartals kulturredaktör. Jag hoppas att du gillar kvartalsjournalistik och att du vill komma på fest med oss. Vi har nämligen några platser kvar till vår höstmiddag. Det är tisdagen den 23 november och då bjuder vi in till helkväll på Sjöfartsvåningen på Skeppsbron i Stockholm. Förutom en trerättesmiddag med särskilt utvalda viner och livemusik från vårt eget jazzband så bjuder vi också på en specialupplaga av fredagsintervjun. Och den sker på plats med DNs publisher Peter Wolodarski. Biljettpriset för hela den här kvällen, inklusive fördrink, utsökt mat och vin som sagt, är 2500 kronor. Du bokar på kvartal.se/event. Vi ses!
Om vi tänker oss ett scenario när det faktiskt brakar lös på ett oönskat sätt här. En riktigt kall dag i Sverige när det inte blåser. Och läget är då inte optimalt som vi förstår. Leveranssäkerheten är inte på topp. Det finns flera saker och ting som grus i maskineriet. Och elbehovet förväntas ju vara kanske dubbelt så stort 2050 som idag. Allt fler skaffar elbilar och de ska laddas. Så vad är det som skulle kunna hända den där kalla dagen i januari eller februari nästa år eller om två år eller om fem år?
Mm. Eller i vinter?
Ja.
Ja. Ja, men det är helt enkelt att Svenska Kraftnät följer ju utvecklingen här av balansen och har olika nivåer egentligen, marginalnivåer när man gör olika åtgärder. Men sen om det kommer till en situation där man liksom har tömt alla resurser och till och med kör störningsreserven, alltså gasturbiner och allting. Men när man kommer till en viss nivå så måste man börja koppla bort förbrukning, alltså elkunder mot sin vilja.
Svenska Kraftnät sitter alltså varje sekund och tittar på dem och undersöker och mäter hur det står till alltså?
I en sån situation, definitivt då. När just, då följer man det här väldigt noga.
Och vad är det som är det första man ser då som kan göra att man bör dra igång någonting sånt här som är extraordinärt?
Man ser ju att man inte kommer klara att upprätthålla frekvensen till exempel i systemet. Du kan inte möta efterfrågan med produktionen.
Men vad är det för olyckor som sker ute i landet? För det är ju 50 hertz de här svängningarna i växelströmmen normalt sett. Och det ska vara väldigt nära där. Men om det blir 49,8 eller 49,7 istället, är det så farligt?
Nej, alltså normalt så varierar ju frekvensen. Den är ju inte prick 50, utan den varierar lite grann. Och det är stokastiska förändringar i systemet, sådär. Mellan 49 och 9 och 50,1 hertz. Och där finns det ju automatisk reglering, manuell reglering för att hålla systemet där i normal drift.
Jo, men vad händer om det blir en större avvikelse?
Ja, om det blir en större, ett kärnkraftverk löser ut då, stoppar, så blir det en stor obalans då, i systemet. Det som händer då är ju att det finns stödtjänster då, som reagerar ganska snabbt då, på kanske 4-5 sekunder. Det finns till och med ner på 2 sekunders nivån. Och går in och återställer frekvensen, fångar upp frekvensen och återställer den till nära 50 hertz igen då. Och där finns det ju liksom regelverk.
Men om de inte hade lyckats, om inte de hade funnits, vad är det som händer då?
Om de inte lyckas med det, då kommer det ju bli, vi säger att 2 kärnkraftverk löser samtidigt. Det har vi inte dimensionerat oss för, till exempel. Då är ju risk att det blir något som heter AFK. Och det är automatisk förbrukningsfrånkoppling. Och det innebär ju att kunder i SE3 och SE4 kopplas bort i ganska stor omfattning. Totalt sett är AFK på kanske 5-6 000 megawatt. Men det är uppdelat på flera steg. Men kanske 1000 megawatt.
Är det några kommuner alltså i Sverige som blir svarta då?
Ja, precis.
Eller län, eller hur stort är det som skulle, om det blir...
Jag kan inte ta någon siffra just nu, men det är ju väldigt omfattande i alla fall. Och jag kan säga att det här hände ju i London för 2-3 år sedan. Att just den här funktionen kickade in i deras system på grund av en rad störningshändelser. Då. Och det gick ju bra. De klarade ju systemet. Men det var ju typ 1 miljon kunder som kopplades bort i Storbritannien. Så att det är ju en allvarlig incident, absolut.
Och det här med AFKs automatiskt att det stängs så här, det låter då som en ganska låg risk, även om det finns där. Men, men det är den här kalla dagen när Svenska kraftnät kanske blir tvungna att under en timme eller så, eller två, koppla bort. Hur kommer det gå till i så fall?
Ja, man räknar ju ut ett behov att koppla bort kanske några 100 megawatt. Då. Och sen så finns det ju liksom ett regelsystem där man beordrar olika nätägare att de ska koppla bort så mycket förbrukning i sina nät, helt enkelt. Då. Och sen är det liksom tänkt då att vi säger att det rör sig om en timme. Så är det kanske ett antal villor och hushåll så som bortkopplar och har strömavbrott en timme. Och sen så är det meningen att man ska koppla tillbaka. Och sen, var det inte värre än så är det frid och fröjd. Men det man ska komma ihåg i de där situationerna är ju ändå att även om det går bra så har vi ju aldrig gjort det förut. Det har aldrig behövts. Så det kommer nog vara en stor grej när det händer årets kallaste dag. Det andra är att elpriset där och då kommer vara extremt högt också. Och det är ju en viktig händelse för väldigt många också.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Han där, han är snabbast i världen jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Per Wikström på Energiföretagen. Det kan vara på sin plats att nämna en särskild egenhet hos energiformen elektricitet. I alla fall den som vi får med 230 volt i våra väguttag där hemma. Men också all ström till gatubelysning, tåg, tunnelbana och alla industrier. All el måste produceras i samma sekund som den används. Det går liksom inte att producera el på måndag eftermiddag och sen används den på måndag kväll. Utan den ström som går åt nu klockan 16:10 när vi spelar in det här, den produceras just nu eller för en tusendels sekund sen i en vattenkraftgenerator i Norrland eller i Forsmarks kärnkraftverk eller ett vindkraftverk i Mjölby precis nu. Mm. Det är ju någonting som är väldigt speciellt och som ni aldrig kan tänka bort, antar jag.
Nej, men så är det ju. Och det är ju en del i den här utmaningen. Och en del av lösningsstrategierna för framtiden är ju att skapa bättre lagringsmöjligheter med kanske batterilager och sådana saker. Så att det är ju absolut en nyckelfråga. Och speciellt med tanke på det här med vindkraft, alltså att vi kommer ha period med stort överskott när det blåser mycket och är sol. Och då är det viktigt att vi kan ta tillvara på den energin som alstras då och använda den vid ett senare tillfälle.
Men betyder det att med modern teknik så har vi så småningom frigjort oss från det här att elen måste göras precis som den används? Är det så att säga någonting vi kan ta oss bort ifrån?
Ja, det finns i alla fall förutsättningar på sikt för att ta oss dit då. Men sen så är det ju ändå en skalningsproblematik här, till exempel om du tar ett kärnkraftverk och så ska du ladda batterier till exempel med all produktion från ett kärnkraftverk under ett helt dygn. Det blir ett väldigt stort batteri.
Ja, hur stort då?
Ja, det blir väldigt stort. Jag har inte räknat på det själv. Det
finns Empire State
har,
Building.
Det finns de som roar sig med att räkna på sådana saker. Men, nej, men så det finns ju en skalningsproblematik här också. Och det måste finnas ett business case för att gå de här vägarna också. Men man kan ju också ha just sån här systemintegrering och liksom vätgas och värme och sådana saker. Koppla ihop olika sektorer för att försöka få någon effektiv lagring egentligen.
Men då behövs det ännu mer stödtjänster om vi lägger in sådana här avancerade saker som vi inte har idag. Eller är det bara att koppla in?
Nej, det är nog inte bara att koppla in, utan det är allting. Man kan inte göra, jag brukar säga att man kan inte ändra en sak i kraftsystemet utan att ändra andra saker. Så att det kommer säkert nya utmaningar med att stoppa in energilager i systemet till exempel.
Du har beskrivit nu vad som skulle kunna hända och AFK, automatisk förbrukningsbortkoppling.
Frånkoppling,
ja. Just det. Men och vad... Hur stor är risken då? Alltså när får vi en riktigt stor... Kan du bedöma den? Liksom? För det är för dyrt, vad jag förstår, att skapa system som har 100% tillförlitlighet. Så det kommer inträffa saker och ting. Och
absolut.
Hur sannolikt är det?
Ja, det är väldigt svårt att säga. Man får liksom dela upp problemet i olika delar. Men för det första är det ju sant som du säger att 100% leveranssäkerhet är ju utslutet. Och det går antagligen inte att skapa. Hur mycket pengar du än lägger ner så kommer du få något problem med systemet i alla fall. Det blir för komplext och svårt. Det kommer skälpa dig i alla fall. Men utifrån till exempel storstörningar, alltså att det blir en blackout i halva Sverige eller delar av Sverige. Det har vi ju haft sådana då i Sverige med 20 års mellanrum. Så vi hade ju en 1983. Och sen hade vi nästa 2003, så exakt 20 år emellan. Precis som man har sagt då.
Okay.
Och sen så är det ju enligt statistiken dags 2023 då. För nu, jag
hoppas det är inte att... så långt dit.
Nej, det är inte så långt dit.
Men vi är ju mycket mer elektrifierade 2023 än vi var 2003.
Ja, exakt.
Så det är en betalningssystem.
Ja, det är väldigt stor skillnad. Det har ju hänt väldigt mycket sedan 1983. Och vi har ju omreglerat elmarknaden och allting sedan... Men
så din tips är att det kommer ske inom 5 år i alla fall?
Ja, det kan jag väl inte riktigt säga. Men det skulle inte vara förvånande utifrån hur det har sett ut i alla fall. Och det är ju ändå på något sätt en del av dimensioneringen att man får... Ska säga, även om det aldrig kommer vara okej att det blir en blackout när den väl sker, så är det ju ändå som en del av kalkylen på något sätt att det kommer att hända.
Mm. Hur höga lär ju elpriserna bli framöver då, när det kommer ännu mer vindkraft och den totala elanvändningen går upp ordentligt?
Ja, jag kan ju inte spekulera i hur höga de blir, men det jag kan säga med stor säkerhet är att vi kommer att se mer volatila priser, att det är större prisförändringar. Och jag hörde faktiskt på radion i morse att Handelsbanken, någon ekonom där, hade gått ut och sagt till hushållen liksom att ni måste öka er buffert för elräkningarna med 600-700 kronor i månaden på grund av mer volatila priser, elpriser. Så att volatiliteten kan man ju säga kommer att öka i alla fall. Och sen kommer vi nog se perioder med extremt låga priser, alltså noll minuspriser alltså, men också extremt höga priser.
den här frånkopplingen som vi talade om nyss, om vi tänker oss en sån här planerad sån som Svenska kraftnät säger att nu blir det här måste vi göra för att annars så kommer den gå åt pipan. Det skulle då knappast ske i norr, va? Det är inte elområde 1 eller 2 som det handlar om förmodligen, eller? Utan det...
Den här manuella nej, det kommer antagligen ske i södra Sverige.
Här i Mälardalen eller i Sydsverige. Ja. Och Sverige exporterar ju en hel del el, har vi hört mycket. Mm. Det kan vara 35 terawattimmar per år och sånt där som exporteras. Sen importeras det en del också. Och det gör vi till Norge och Finland och Estland och med flera. Om vi får en sån där situation att vi måste stänga av elen till en eller några platser i landet, har vi då också stoppat eventuell elexport till Finland till exempel?
Nej, sannolikt inte. Det får vi inte göra.
Det får vi inte göra?
Nej, utan det är marknadsreglerna att det kan vara så att det går export till andra länder samtidigt som vi får koppla bort produktion i Sverige.
Har då finländarna tagit den lilla ström som fanns kvar och sen har då Sigtunaborna blivit berövad på den? Kan man säga så?
Ja, men alltså, saken är ju den att det är ju de här marknadsreglerna, vi strävar ju efter en öppen europeisk marknad med fri konkurrens och sådana grejer, och det går inte att, hur ska jag säga, du får inte tänka nationalistiskt här då, utan där betalar någon för mer för elen så går den dit helt enkelt. Så det är liksom en konkurrenssituation här helt enkelt.
Ja, då kan det finnas anledning att lite grann titta tillbaka på hur Sverige blev den här sortens elmarknad. Nu har vi haft en avreglerad elmarknad i mer än 20 år med möjlighet att byta elleverantör för alla som vill. Man kan inte byta den som står för själva ledningarna. Nätföretaget där jag bor har fortfarande monopol, men för själva strömmen, kilowattimmarna, så där kan jag köpa av alla möjliga sen Vattenfall blev av med sitt monopol som vi hade i många år. Vad var tanken bakom det här att Sverige släppte monopoltanken för elförsäljningen, vilket vi gjorde på 90-talet?
Ja, men tanken var ju att man tyckte ju att det hade blivit för dyrt systemet och att det fanns en överkapacitet i främst produktionen. Och det ville man ju råda bot på.
Man är då svenska politiker? Eller vad?
Ja, i princip.
Eller var det så att säga gnäll på elpriserna då också, så tycker man att vi får inte så mycket el för pengarna som vi borde få? Eller vad var?
Nej, men jag tror att man höll ju på och omreglerade olika sektorer där, men liksom rörde inte elbranschen om man säger så under väldigt många år. Och jag gissar att delvis berodde det på att systemet var i någon slags förändring. Men sen så var det liksom någon insikt som kom där att ja, men systemet är ju färdigbyggt. Och nu behöver vi inte ha de här marginalerna.
Det är färdigbyggt och om det är en monopolleverantör av el, Vattenfall, som också äger ledningarna, så kommer den förmodligen inte att anstränga sig för att ge oss mycket el till lågt pris. Var det som var tanken?
Ja, sen var det väl liksom just att det var mekanismer där man liksom, det viktigaste var liksom leveranssäkerhet och bygga robust och sådana saker. Och det var ganska lätt för aktörerna där att göra det och sen bara skicka fakturan till kund hela tiden. Så det var väl det som var en kritik i det systemet också då. Så att då ville man liksom bryta ut produktionen och konkurrensutsätta den då.
Det var väl en tidsanda på många områden också, just på 90-talet. Men ska barnfamiljen Olsson i Örebro vara tacksam och glad för att vi har en elmarknad nu och inte Vattenfalls gamla monopol? Har de vunnit någonting på det här?
Ja, men priserna har ju varit lägre och vi har ju haft låga priser under många år. Så på många sätt där så har vi haft en utveckling som effekt som du ville ha. Så att på det sättet har det ju varit bra. Det som är lite problematiskt nu är ju att energimarknaden är ju egentligen bara designad för att sköta den här optimeringen. Den tänker inte på vilken produktionsmix och vilka egenskaper olika kraftslag har. Den funktionaliteten ligger inte i marknaden, utan den ska ju egentligen bara optimera det här ena området då, effekt och energi, eller energin egentligen då.
Men om man ska det här kan du få tala för dig själv här, men har vanligt folk i stort sett gynnats av att de kan välja mellan E.ON och Fortum och Vattenfall eller Skellefteå Kraft och sånt där?
Ja, men det skulle jag tro, absolut. Eftersom det är ändå lätt i en konkurrenssituation och vi har över tid haft lägre priser. Så att det skulle jag säga.
Lite mera historia då, eller historik. Det var 1992 som Sveriges riksdag fattade sitt första beslut om att reformera elmarknaden. Och det var under regeringen Bildt. Och då handlade det, som jag sa, mycket om att bryta upp gamla monopol och sådär. Sen 2 år senare så beslutade riksdagen att marknaden för produktion och handel med el ska avregleras. Men sen på hösten så vann ju Socialdemokraterna valet och den här reformen uppsköts. Men sen klubbades den här reformen i alla fall. Och 1996 då öppnades marknaderna för handel och produktion av el för konkurrens. Och det startades en elbörs. Och 1 år senare träffade 3 partier en energiöverenskommelse. Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och där slår de fast att Sverige ska styra om energiproduktionen mot förnybara energikällor. Och då ingår det i överenskommelsen att Barsebäcks båda reaktorer ska läggas ner. Och det är väl där någonstans i tiden som du, Per Wikström, börjar jobba på Svenska Kraftnät?
Ja, det stämmer ganska bra. Jag började 98.
Ja, och vad säger du om den utmaningen som fanns då? Då fick Svenska Kraftnät, alltså, som var ganska nybildat då, eller 92 kom det, att man ska bygga ut och bygga om det svenska elnätets motorvägar för att alla de förväntningar som vi ställer på elsystemet och på hållbarhet, försörjningstrygghet och att det inte kostar för mycket ska infrias. Hur var det för er då när ni satt där och skulle fixa det här?
Ja, men till en början så Svenska Kraftnät var ju en slags avknoppning från Vattenfall, kan man säga, vissa delar där. Alltså, det var ju ganska liv, det var ju 180 personer då när jag började och är ju runt 1000 personer nu i dagsläget skulle jag tro, Svenska Kraftnät. Men så det var ju mångt och mycket en beställarorganisation som liksom beställde underhåll på stationer och såna här saker. Så där var det, låg det ju väldigt mycket fokus på att kapa egentligen underhållskostnader för det här färdigbyggda systemet. Och liksom inte hålla på med överunderhåll och sådana saker. Så det var ju en sak som det var väldigt mycket fokus på. Men man höll också på med en massa centralisering av driftcentralverksamheter. Alltså det var ju jättemånga kontrollrum i Sverige som var engagerade i kraftsystemdriften som inte finns idag.
Men då hade det här enorma politiska klimatfokuset som vi har idag, det var inte något särskilt märkbart då, vad jag förstår.
Nej, det var det ju inte. Och det finns ju exempel på olika såna planer som Svenska Kraftnät tog fram tidigt. Jag tror Mikael Odenberg när han kom in som generaldirektör brukar ju skoja om någon speciell plan där som inte var speciellt gammal när han började, som inte ens nämnde det här med vindkraft eller förnybart. Och sen liksom bara några år senare så blir det en jätte...
Men han skojade sig, eller det var sant att det inte stod där? Alltså.
Ja, precis. Så att, men liksom just att, och det var ju liksom ändå på temat att ja, det är lätt att, det går snabbt ibland. Alltså helt plötsligt så det ändras väldigt fort vad man fokuserar på.
Kärnkraften är elefanten i rummet på något vis. Mm. Det här att kärnkraften inte står högt i kurs hos den nuvarande regeringen och att vi har färre reaktorer nu än för 10 år sedan. Vi var inne på det tidigare, men om vi tittar just på vad kärnkraften har betytt. Vilken betydelse har det här för hela systemets sätt att fungera?
Men det har ju en stor betydelse som vi har varit inne på tidigare. Bland annat då just för att effektbalansen försämras ju när du tar bort så stora produktionsanläggningar som kärnkraften ändå är. Överföringsförmågan sjunker bevisligen i systemet också. Så det är också en stor påverkan. Så att det är ju problematiskt. Och jag ska säga att de här utmaningarna som det medför adresseras ju inte fullt ut av politiken etc.
Nej, jag är snarare van att höra beskrivningar ungefär så här, att det är otroligt riskabelt att ha så stora anläggningar som kärnkraftreaktorer, för det försvinner så mycket el om de fallerar eller måste stängas av. Men om vi har många små leverantörer av el, vind och sol och sånt där, så låter det som att det är mindre sårbart. Den beskrivningen har jag hört massor med gånger.
Ja, det är ju sant i någon mån att det är på det sättet. För att nu ska du ha sådana stora anläggningar i systemet, så har vi ju fått anpassa systemet för att kunna ha de här stora kärnkraftverken anslutna och att det ska vara säkert som vi exemplifierade innan när, liksom, när de faller ur. Då. Men att flytta ner och ha mycket distribuerad produktion, det innebär ju att du, alltså det är lättare att hålla koll också på ett fåtal stora produktionsanläggningar och jobba med säkerhetsfrågorna och allting kring dem mot om du distribuerar ut produktionen. Då. Och du måste också göra anpassningar av systemet längre och längre ut i systemet då, istället för att göra det i, vad ska jag säga, centrala punkter och på, kanske på standardsnivå.
Vad anser du om den politiska diskussionen som pågår om elsituationen i Sverige?
Ja, det är ju ganska dålig helhetssyn kan man säga. Att det, å ena sidan är det samsyn i olika frågor. Det behövs mer nät, det behövs mer lokal produktion och vi måste liksom stödja fjärrvärmen och så vidare. Vi behöver korta ledtiderna, liksom tillståndsprocesser och såna här saker. Det är man liksom överens om och det är ju jättebra. Men när det kommer liksom till konkret handling så är det liksom inte lika lätt för politikerna att liksom ta sig framåt i form av strategier och liksom konkreta förslag. Och det är ju liksom problematiskt. Och på något sätt halkar man ju hela tiden ner i polemik om olika kraftslag hela tiden. Liksom, det glimtar till ibland med den här helhetssynen som vi efterlyser på energiföretagen. Men så åker man ner i den här lådan igen och pratar olika kraftslag för och emot. Och det är ju inte bra.
Vad är det som blir följden av det?
Alltså, vi kommer ju ingenstans. Och det blir ju väldigt tröga och långa processer. Så man kan säga liksom att kraftsystemet riskerar att springa ifrån oss. På grund av att vi liksom inte kan jobba med de konkreta förslagen och ta oss framåt.
Det är för mycket fokus på produktionsmetoden för att få fram el. Men nervsystemet som Sverige bygger på, det liksom är, glömmer man bort då? Eller?
Ja. Så det blir en slags polarisering hela tiden liksom, istället för saklig diskussion och prata klart och sen bestämmer vi, nu gör vi så här. Så blir det hela tiden att fort det ska gå framåt, då kommer de där diskussionerna tillbaka igen.
Ni säger på energiföretagen, och det tror jag i och för sig att även från en del myndigheter, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten också påpekar ju att det behövs stabilitet, balans, förutsägbarhet i det här systemet. Men det är inte det man talar om i den politiska debatten. Det är, och beror det på att det inte är kontroversiellt med förutsägbarhet, eller beror det på att det inte är politiskt gångbart att tala om det? Eller vet politikerna inte om de här sakerna?
Väldigt bra frågor. Men
för många kanske på rad.
Men ja, på något sätt så ligger det nog mycket i att det inte är politiskt gångbart kanske. Det ligger det nog en hel del i. Men på något sätt också har det varit ganska omodernt i Sverige att prata om försörjningstrygghet och leveranssäkerhet. Och vi har ju sett liksom att totalförsvaret genom under ganska många år nu liksom har monterats ner. Men nu är vi liksom i en situation där det ska monteras upp igen i någon slags ny skepnad och form. Så att det vi har missat, tror jag, i Sverige, vad jag ser tecken på i alla fall, det är ju just att jobba med den typen av frågor, liksom. Alltså grad av självförsörjning för nationen Sverige i händelse av kris och krig och sådana ytterligheter. Att, liksom, vem lägger tid på de frågorna egentligen? Och vem tar fram en kravbild på vad vi behöver den dagen vi inte kan få import alls i en extrem situation? Så att det är ju inte, har inte varit populärt att prata om.
Men hur allvarligt är läget, tycker du?
Ja, jag tycker väl att det som är allvarligast nu tycker jag ändå är att överföringsförmågan sjunker i systemet. Det skulle vi liksom vilja se förändringar på. Och att det kommer lösningar på plats som förbättrar situationen innan 2030. Svenska Kraftnät har ju sagt att vi kommer få leva med den här situationen fram till dess. Det skulle vi vilja se att man gör någonting åt. Försöker förbättra situationen helt enkelt. Men annars så beror det ju lite grann också på, ja, hur kallt blir det i vinter eller hur kallt blir det nästa vinter. Och blir det kallt, överallt. Blir det kallt i de länderna som vi förväntas importera ifrån också samtidigt eller inte?
Den politiska diskussionen i somras eller sensomras så skrev moderatledaren Ulf Kristersson på Facebook apropå det här med att oljekraftverket i Karlshamn var i full gång. Då skrev han så här: det råder helt enkelt elbrist och det beror bland annat på att kärnkraft läggs ner samtidigt som Sverige behöver mer el. Men talet om elbrist i södra Sverige, det hörde man långt tidigare. Redan vid nyåret 2021 så kom det rapporter om att elbrist i södra Sverige riskerade att stoppa nyetableringar både i Malmö och i Stockholm. SVT Nyheter rapporterade så här:
redan nu finns det en elbrist i södra Sverige då bland annat elledningarna från norr till söder inte räcker till. Energimarknadsinspektionen varnar också för elbrist kommande åren i bland annat Stockholms- och Malmöområdet som kan stoppa nyetableringar. Men energiminister Anders Ygeman är inte orolig.
Nej, för jag tror att vi kommer att kunna öka transmissionen och vi kommer att öka den lokala kraftproduktionen. Och elnätsägarna i södra Sverige säger att de har den kapacitet som krävs.
Ett inslag från SVT Nyheter. Reporten heter Emil Larsson och det här är från nyårsafton 2020. Det är ju så här det brukar låta från svenska rikspolitiker. Ulf Kristersson larmar och anser att det går åt fel håll. Elbristen är här. Regeringen, här i egenskap av Anders Ygeman, lugnar och säger att vi klarar biffen. Både överföringsnät och produktion kommer att öka och räcka till. Vad säger de om det som de säger?
Ja, men det är ju klart olyckligt att det blir såna här... Vad ska jag säga? Att man står så långt ifrån varandra i de här frågorna. Om man bara till exempel tar Ygemans uttalande så säger ju hans egen myndighet emot honom. De säger att transmissionsnivån eller förmågan i stamnätet har ju sjunkit. Och den kommer liksom att vara lägre än vad den har varit historiskt ända fram till 2030. Så bara det är ju ett exempel då.
Men han sa jag tror att man kommer kunna öka transmissionen. Ja. Det vill säga, han beskrev inte hur det är utan en slags förhoppning.
Ja, fast det finns ju ingenting i kommunikationen från Svenska kraftnät där de tror att det kommer öka överföringsförmågan fram till 2030. Utan...
Så här talar energiministern mot bättre vetande?
Ja, det låter ju så, enligt mig. Men
Ulf Kristersson, han talar om elbrist och det har du tidigare sagt att det är det inte frågan om.
Alltså dels är det några olika saker där. Den här elbristen som vi pratar om i storstadsregionerna har ju inte med tillgång till effekt att göra. Utan det är nätkapaciteten in till de här städerna som inte räcker till.
Så det är fel ord, nätbrist på någon sätt?
Ja, nätkapacitetsbrist. Det är två olika bristfrågor. Men det var det som jag nämnde tidigare, liksom just att det är 3-4 grus i maskineriet här. Som visar att systemet på något sätt inte går i takt. Och det hotar ju samhällsutveckling och sådana saker som man är inne på i de här regionerna.
Detta med kärnkraften som vi var inne på, vi har lagt ner flera reaktorer och starka krafter i det politiska Sverige vill fortsätta på den vägen. Vad säger du som företrädare för energibranschen om den utvecklingen?
Att fortsätta lägga ner kärnkraft. Ja, men alltså det ställer ju enorma systemutmaningar att bara lägga ner dem. Och om vi säger så att vi har lagt ner 4 nu reaktorer under de senare åren då. Och vi ser konsekvenserna då av det är ju då försämrad effektbalans men även försämrad överföringsförmåga. Lägger vi ner fler, alltså vi har inte lyckats kompensera i systemet för de här nedläggningarna hittills. Och lägger vi ner ännu fler så behöver vi kompensera ännu mer. Så att det är ju enormt utmanande uppenbarligen. Annars så skulle vi ha haft lösningar på plats, tänker jag.
Så ni är en del av kärnkraftlobbyn kan man säga. Lägg inte ner ännu mer kärnkraft, då går det illa.
Alltså vi tänker ju på systemet och försöker helhetssynen här. Och värnar ju om leveranssäkerheten i Sverige, helt enkelt.
Men blir det sämre för vindkraftsutbyggnaden och solkraft om det försvinner mer kärnkraft?
Ja, men det kan det ju bli just på grund av att om vi till exempel då har mycket vind i norra Sverige och så sjunker överföringsförmågan ännu mer i systemet. Då kan inte de sälja den här avyttring för sin produkt. Så att det är klart att det får negativa konsekvenser för alla. Hög överföringsförmåga är ju ett måste. Det gynnar alla kraftslag.
Vad krävs då för att Elkraft Sverige ska uppnå alla de mål och önskemål som vi ställer på elen de närmaste 20-30 åren?
Ja, men ett viktigt första steg, det är ju den här elektrifieringsstrategin som man jobbar med, men som liksom inte finns ännu färdig och beslutad. Men den behöver vi. Och vi behöver liksom en helhetssyn där, och där man liksom tittar på systemintegration mellan vätgas, värme, el och sådana här saker. Och utnyttja de resurser vi har i systemet på bästa sätt. Så det är ju liksom en central del. Och sen så menar vi väl också på att den här strategin i sig kräver liksom någon slags statlig funktion som också liksom säkrar upp genomförande förmågan av strategin. För det är en massa saker som behöver ske. Och det finns ju många presumtiva showstoppers här. De måste undanröjas av någon på ett systematiskt sätt också, så att vi faktiskt kommer framåt.
Är det lagom och rimligt att det är tre olika statliga myndigheter som är inne på el- och energiområdet?
Det är en väldigt bra fråga.
Jag tänker på Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.
Ja, jag tycker väl kanske inte att det finns någon anledning att det ska vara tre stycken. Det kunde ju vara färre, kan jag tycka.
Jag tänkte på samordningsrisker eventuellt. Ja. När jag har förberett mig för den här intervjun så har jag bland annat läst en bok som Timbro har gett ut med titeln Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Jan Blomgren heter författaren, han är väldigt kritisk mot den energipolitik som förs. Men han har ett citat i boken som jag känner igen väl, några ord som om den svenska elen som Percy Barnevik har fällt för ett antal år sedan, den gamla industrimagnaten, förre ABB-chefen. Han har sagt så här, jag tror du kommer känna igen det: vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha, och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.
Ja.
Det låter ju vansinnigt samtidigt som det är fyndigt uttryckt. Håller du med Percy Barnevik?
Ett visst del så kan man ju förstå hur han... Jag förstår hur han tänker i alla fall. Och han har ju rätt i det avseende att det är många länder som har varit avundsjuka på oss. Runt om i världen att vi har haft det här systemet.
För vi har haft ovanligt mycket vattenkraft och ganska liten befolkning dessutom, så att vattenkraften har ju fått en väldigt stor specifik vikt i vår energimix.
Ja, precis. Men sen är jag liksom osäker på fullt ut vad han tänkte på där han sa att det var så himla, himla bråttom. För jag tycker alltså att bara minska, att tycka att det var ineffektivt att ha en för stor produktionsapparat för 20-30 år sedan och försöka minska den en del är ju inte samma sak som att gå kanske hela vägen som Percy antyder. Men
han tar i lite för mycket, tycker du?
Ja, där och då liksom.
Ja, det är några år sedan han sa det i och för sig.
Ja, precis.
Så vad är ditt råd till kvartalslyssnare? Ska de känna tilltro till att det här kommer att bli bra och fokusera på sina egna jobb och intressen? Eller bör vi alla höja vår personliga beredskap för att det kan bli en skakig elektrisk resa framöver?
Jag skulle nog inte säga att den blir en skakig elektrisk resa framöver. Jag hoppas jag inte
trots,
i alla fall.
Trots dina farhågor och grus i maskineriet som du pekar på.
Ja, men exakt. Men vi får ju förlita oss på att man ändå börjar lösa de problemen och vänder de här trenderna som vi har pratat om. Men om de inte... Om man inte vänder de här trenderna så kan det ju absolut vara så kommer ju problemen liksom att öka. Då har vi bara börjat se problemen liksom.
Men du vill inte liksom ge råd att varje hushåll ska ha sin egen dieselaggregat för att kunna generera el?
Nej, så långt vill jag inte gå. Men det är också som du var inne på, det är ju, gemene man ska ju inte behöva bry sig så mycket om kraftsystemet och alla problem som ingenjörerna och, går och grubblar över och sånt där, och den här störningståligheten och allt som vi har pratat om. Men man ska ju vara medveten om att det är klart att det händer saker med systemet och, där, och att man jobbar med olika problem och frågeställningar. Då. Det som kanske är det, som är det nya här är ju att när man jobbar med riskhanteringen och sånt där, så ser vi liksom just att överföringsförmågan sjunker. Och det är ju liksom ett tecken på att systemet inte riktigt mår som vi vill att det ska må.
Per Wikström, Elnät, ansvarig på branschorganisationen Energiföretagen. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Ja, tack för att jag fick komma.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.